Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Då var det åter dags för Sektpodden, för mig Emma, för Rigmor att använda den här tiden till det bästa och lotsa er lyssnare genom ett nytt avsnitt. Jag heter Emma Genbäck, har en gång i tiden varit med i Knutby-sekten, jobbar nu med den här podden och jobbar som sjuksköterska. Rigmor, vem är du?
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker.
Mm. Och vi har nu haft många kära, djupa, roliga, tårfyllda, allvarliga, glada, alla möjliga samtal man kan ha, eller hur?
Ja.
Vi har pratat mycket, mycket och länge, många timmar, både inspelat och oinspelat. Och vi är glada att få dela med oss även idag av lite tankar och fakta och...
Vi rullar väl vidare med det underjordiska.
Ja, men vi gör väl det. Sist så rörde vi oss i Halloweens tecken eftersom det passade bra och det fortsätter så även denna vecka då det är Halloweenvecka. Och jag måste bara få återkoppla för alltså, den här historien du berättade sist du gjorde om Ingmar Bergmans film
Larmar och gör sig till.
Hans, var det hans sista?
Nej, han skrev ju manus och hade ju samarbeten. Så att han fortsatte. Men det
97, var, han var i alla fall...
97, han var i 80-årsåldern.
Ja, han var ändå gammal då. Men om jag förstod det rätt då, så hade ni hade ju en vänskaplig relation.
Verkligen.
Men han var väl lite besviken på att du inte skulle ta mer hand om honom på hans åldershöst.
Kanske. Han tyckte... Men vi hade båda hemligt nummer. Och han klagade över att jag inte svarade i telefon. Och jag sa, du vet att jag inte svarar på hemliga nummer.
Mm.
Och då sa han, ja men jag vet ju inte att det är du som har ringt, för du har hemligt nummer.
Och så där höll ni på. Och
men,
sen så, ja.
Men jag vill säga det, att det låter som, alltså han tyckte ju om att prata i telefonen. Och han tog ju kontakt med i princip vem som helst. Och jag är inte ensam om att ha upplevt en intensitet runt honom som var liksom, så jag kommer ihåg, Bibi hade en sån där, Bibi Andersson, hon hade nästan som en sån här kulturell salong. Vid det här tillfället så var dåvarande Dramatenchefen Lars Lövgren där, och så Susanne Brögger och Kalle och jag och flera. Men i alla fall då hade hon tänkt att placera Ingmar någon annanstans, men då ville han sitta bredvid mig för han tyckte vi hade kul samarbete. Och den här gången kom jag ihåg, vi pratade om, jag kommer ihåg två ämnen. Det ena var Selma Lagerlöf.
Mm.
Jag kommer så väl ihåg att jag fick liksom tillfälle att citera ur Gösta Berlings saga. Den här slädfärden. Natten efter den här svarta hingsten som drar släden, Gösta Berling och kvinnan då, på en björnfäll med klor av silver. Och sen hade vi också den här, den gången så satt vi också och sa, vet du Dionysos, vet du vad han kallas? Ja, säger jag. Dionysos Zagreus, den sönderslitne. Jo, men det var inte det. Ja, den oändligt ömsinte, säger jag. Ja, men det var inte det jag tänkte på. Hämnaren, säger jag.
Mm.
Jo visst, det också. Men det är inte det jag tänker på.
Mm-hmm.
Jag kommer inte på mer, så. Larmaren. Så att han hade en sån
hade
här,
det där.
Han hade en kick runt det här ordet larm. Och larmar och gör sig till då. Som den här. Och det Dionysos, alltså Dionysos var ju grek, i det antika Grekland så var ju han teaterkonstens gud. Eller teaterkultens, som man till och med kallade det. De fantastiska anläggningarna där man spelade de här tragedierna som vi spelar än idag, i den mån de är bevarade texter.
Mm, precis. Ja, men den här i alla fall, den här filmen, eller serien som han gjorde 97, den, du visade mig ett klipp ur den sist när vi träffades, och sen så berättade du för mig då hur den här men den här skildringen av det här spöket som är väldigt groteskt, väldigt vulgärt, väldigt obehagligt, och som har ett sexuellt inslag också, liksom, som är så här äckligt, mitt tycke i alla fall. Och,
ja, men verkligen.
Ja, och sen så på slutet så får man liksom bara veta att spöket heter Rigmor. Och så med betoningen på morr, liksom.
Ja, morr.
Och sen så, ja, och du fick förstå lite sådär halvt om halvt att det här var nog kanske... Liksom lite så här adresserat till dig kanske.
Ja, det var det, men inte med någon illvilja.
Nej, utan, men lite ändå så där. Det var som, kanske inte den trevligaste.
Nej, min mamma tyckte det var obehagligt.
Ja. Men i alla fall när vi pratade nu, då tänkte jag på något annat som vi har pratat om för ganska länge sedan nu, tror jag det. Mm. Och det är ett uttryck som heter succubus och incubus.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Mm.
Ja. Det här med sexdemon typ, som, eller i drömmen som kan komma, eller, och som då hade ett religiöst inslag där man blev väldigt syndabelagd med.
Nej, men alltså det var ju, det är ju så i den bibliska kristendomen att sexualiteten ska vara knuten till fortplantning, kort sagt. Det ska ske inom äktenskapet, och det ska inte, men Man kan ju aldrig rå för sina drömmar.
Just det.
Och drömmer en kvinna om, eller en man för den delen, om en erotisk dröm där en manlig gestalt då kommer, så kallas det incubus.
Mm.
Och drömmer man om en kvinnlig demonisk gestalt som är förförande, förförisk, så kallas den en succubus eller en succuba.
Just det. Jag tyckte bara det var intressant, för att i den här det var ju någon slags drömliknande tillstånd han befann sig i, den här Börje Ahlstedt som spelar den här rollen. Mm. Och han till och med frågar, är jag vaken, eller vad är det här för tillstånd jag befinner mig i? Och sen så sker det här då som någon slags... Ja. Nej, men för jag tänkte utifrån förra avsnittet, kan vi inte fortsätta prata om det här... Vi pratar om mycket om det här med gränslandet mellan mörker och ljus, liv och död, ont, gott, som finns på något sätt i alla religiösa eller olika ideologier. Alltså man jobbar ju mycket med det, och då pratade vi om det här med den spiritistiska och men allt det här som sker i mörker och som är...
Ja, spiritismen, det är ju ett försök att kontakta. Man har ju då idén att de dödas själar eller de dödas andar på något sätt finns fortfarande kvar. Mm. Inte bara i vårat minne, utan som någonting som man kan kontakta.
Mm.
Så att om vi börjar där i den änden, den spiritistiska rörelsen, den blev ju otroligt spridd i USA och sen i Europa också i mitten av 1800-talet.
Mm.
Och bland annat så var det några systrar som hette Fox i efternamn, som påstod att de döda kunde liksom, de dödas själar kunde kommunicera via knäppningar och knackningar med de här flickorna. Men sen visade det sig då att de knäppte och knäppte och knackade med sina, genom att dra i sina fingerknogar och med tårna så.
Uh-huh.
Och det är ju så det ofta har varit med uh-huh. de här. Men man hade de här idéerna om att man via, du vet, bordsseanser.
Ja, men anden i glaset, det här, ja, som levde vidare mm. även på min barndom, att det fanns det här, ja. man skulle
kunna,
ja, som var skrämmande för att det var,
ja det var inte riktigt
hände.
Det var inte riktigt säkert och tryggt att man skulle göra det, men det var spännande,
ja. Men just spiritism, jag tänker just på Halloween, Allhelgona eller det dödas dag, och vart du nu rör dig någonstans i vilken kultur, så finns det någonstans det här att man antingen hedrar de döda, men man har en dag för de döda där de får komma tillbaka och de får liksom bli ihågkomna och kanske äta tillsammans. Vi pratar om att man kan ha måltider på en kyrkogård, vid en grav, för att hedra. Mm. Det finns ju någonting att ha kontakt med döden.
Mm.
Som går igen i olika kulturer. Och det är ju oftast förknippat ändå med någonting som är mörkt och hemlighetsfullt och lite läskigt och lite otäckt och lite oförutsägbart. Eller hur?
Det beror nog väldigt mycket på vem du pratar med. Mm. Men jag tänker att om vi, det här med okkultism, jag tycker det är så intressant. Jag kan verkligen rekommendera böckerna av han är professor tror jag numera i Danmark i Odense universitet, Olav Hammer.
Mm.
För att han har forskat och skrivit mycket om nyandlighet, new age, men också om det här med okkultism och den typen av rörelser.
Mm.
Och då har han påtalat med att det finns stora likheter egentligen mellan det vi upplever i vår tid, i våra generationer, och det som till exempel pågick i det vi kallar hellenistisk tid, alltså tiden runt där vi börjar våran tideräkning.
Mm.
Därför att till exempel Alexandria, som ligger i deltaområdet i nära Medelhavet i nordliga Egypten, där var det vid den här tiden ungefär som nu massor med migrationer. Folk kom via Sjöve, det var en hamnstad, så de kom från vattenvägarna. Men de kom också vandrande från Mellanöstern och kanske från Nordafrika. Och så att här kom människor med olika, när det gäller trosfrågan, olika religiösa bakgrunder.
Mm.
Och då blir man lite intresserad av, vad tror de på? Och så kanske man missförstod det lite grann. Men då kunde man ju liksom vara intresserad av vad de där höll på med också.
Mm.
Och då blev det vi kallar synkretism. Alltså att man, det var inte en förhärskande religion som gällde. Utan man plockade lite från det ena till det andra. Och det är vad man brukar säga om New Age. Att man plockar lite från astrologin och kanske lite från spiritismen. Och kanske lite från alkemin och kanske lite från de asiatiska religionerna. Och ju mer exotiskt, ju mindre liksom hemtamt, och desto mer spännande kunde det kännas.
Mm.
Och då gäller ju då att alla de här religiösa grupperingarna, eller vad vi ska kalla det för, som blir intresserade av det underjordiska, då brukar det vara barnförbjudet.
Mm.
Då ska man ner i kryptan, då ska man ner i det hemliga. Och där kan egentligen vad som helst försigkomma, allt ifrån blodsoffer till sexualiserade ritualer och sådana saker.
Mm.
Och den här idén om en döende gud, gamla James Frazer skrev för 1800-talet en bok som jag har någonstans där i hyllan med, som heter The Golden Bow, den gyllene grenen. Och där han menade, han var så kallade jämförande religionshistoriker eller folklivsforskare. Och då menade han att han kunde känna igen den här idén om att det finns religioner där man tänker sig att på våren så spirar någonting. Då spirar, då vaknar världen till liv. Och då är det som att moder jord föder upp den här älskade sonen, men som också är hennes partner. Och sen lever han som växtligheten och blomstrar och fruktbarheten. Och sen när den cykeln är över, då dör han för att återuppstå. Och den här, the dying god, det menar han, det kan man se i Fornegypten, där solguden liksom, när solen, vad är det som händer? Jo, den går upp med en sån kraft och ljus energi på morgonen över horisonten. Och så är det som att den sjunker och blir trött på kvällen och försvinner ner under horisonten. Så den fornegyptiska religionen handlar egentligen om, vad gör solen när den inte syns, när det är mörkt? När den återskapar sin energi så att den står upp som på nytt född nästa morgon.
Den går ner i underjorden.
Den går ner i underjorden. Ja, ja. Och där finns ju berättelserna, de finns ju nedskrivna både i hieroglyftexter men också i konungarnas dal på Västbanken i Luxor, så kan man se på gravarna och de här idéerna om hur solguden färdas på det här skeppet, ungefär som man färdades på Nilen. Och vilka är det som sitter på stränderna och vinkar och får senaste nytt ifrån den levande livets värld där uppe? Jo, det är de som har levat före, där de döda sandar. Och solguden, han sönderdelas mer och mer under den här resan. Och sen till sist han ända nere vid Såkars grotta, där det bara är ormar och krokodiler och mörker. Men där i djupet vid midnatt så möter han sin egen mumie. Han möter sig själv i form av Osiris, dödsrikets gud. Och efter det mötet, efter den föreningen med det, man kan säga döden, men man kan också säga det fullständiga livet. När man har levt sitt liv så är det ju klart liksom. Så på något sätt tänker jag mig att man i Fornegypten menade att man i sitt dagliga värv, för egentligen handlar det ju här om oss själva. Så om man på natten, kanske i drömvärlden och i sömnen, någonstans är i kontakt med hela sig själv, som en dag när livet är avslutat, så återskapas energin långsamt så att han liksom dras fram i gryningen av den här jublande kören som solen uppstiger igen.
Ja, men jag tänker när du berättar det så är det ju, det återkommer ju i alltså religion efter religion eller synsätt efter synsätt, just det här med
vad återskap. Känner du igen då?
Nej, men jag tänker naturligtvis utifrån att jag själv har den kristna bakgrunden och kulturen med mig och religionen. Så tänker jag ju på att Jesus, när han då dog på korset, så finns det ju tankesätt om att han nedsteg i dödsriket och att han där predikade för de döda för att de också skulle få liksom höra budskapet, och att han talade till djävulen. Det finns ju lite olika idéer om det, och att han sen då liksom återuppstod igen och så. Just, jag tänker samma, det går igen det här, segrar över döden.
Och det är intressant att du säger det, därför att den berättelsen, den tolkningen kan man säga, den bredde ut sig väldigt starkt utifrån den amerikanska evangelikala protestantiska kristendomen. Just den tolkningen. Men den har funnits tidigare på 1800-talet också.
Ja, just det. Ja. Och det tycker jag är intressant, just det här att också, tycker, när man pratar att det kommer igen. Det är nästan som cykler av samma.
Jesus died spiritually, tror jag kallas.
Den teologiska tolkningen. Ja. Och det finns ju naturligtvis massa olika idéer och tankar omkring det. Men det är intressant att det går igen, de här synsätten i de olika religionerna. Eller olika,
det gör det. Och om man då går tillbaka till det vi kallar hellenistisk tid, alltså den grekisk-romerska världen som med alla de här influenserna som möttes i den tidens stora städer, så heter ju underjordens gud hos den gamla grekerna Hades. Och hos romarriket så kallar de honom för Saturnus. Men Saturnus, det kanske du känner igen från ett annat sammanhang.
Från våra planeter, tänker du då, eller?
Ja. Och det är ju så det är att de tidiga astronomerna, de var ju också astrologer. Och för att vi människor ska liksom kunna komma ihåg, man ser den här myriaderna av stjärnor, ljuspunkter på stjärnhimlen. Så satte man namn på, så man kopplade liksom berättelser av stjärnbilder av planeter som då tycks röra sig på ett oregelbundet sätt till skillnad från stjärnbilderna. Och så satte man namn som anknyter till mytologin. Mm. Och på det sättet så blir det också som en minnesspår. Men då kommer vi till den här astrologiska idén som man alltid hittar i okkultism och som man hittar i New Age. Och det är den här idén om att stjärnorna där uppe på något sätt påverkar vilka vi är. När vi föddes, hur stod planeterna i förhållande till stjärnbilderna? Det kallar man det för. När är du född?
14 april.
Vad är man då?
Vädur.
Då man är vädur. Mm. Och jag är född 15 juni, då man är en tvilling. Ja, och så har man liksom byggt upp en personlighetsprofil som skulle ha att göra med det. Och det här anknyter till någonting då, om vi går tillbaks nu igen, till det här sättet att blanda föreställningar. För astrologin, den brukar man härleda både till den babyloniska kulturen och kanske rent av den zoroastriska, den gamla persiska, iranska. Och det finns en bok som jag kan visa dig där nere som är skriven för länge sedan, som anses skriven av en figur som kallas Hermes Trismegistos. Har du hört talas om honom?
Inte mer än att du har berättat om honom.
Alltså det betyder Hermes, den trefaldigt vise. Mm. Och du vet när det stora romarriket började falla isär på 400-500-talet, då splittrades kulturerna i en västlig del där latinet blev det förhärskande språket. Medan den östliga delen, där levde grekiskan kvar. Och så blev det liksom som om de där två delarna inte riktigt hade kontakt med varandra. Och sen kom det ottomanska riket och på 1600-talet kom liksom islam och bredde ut sig och så vidare. Men sen hände det någonting i det som kallas renässansen. Mm. Och det var att det började komma personer ifrån Bysans, från det grekisktalande området över och fick kontakt. Bland annat kom de till Florens. Och där började man göra översättningar. Alltså det fanns den här familjen Medici, Cosimo de Medici, som var en stor mecenat för konst och så vidare. Han hade ju den här mannen Ficino, som han hette efternamn, som fick uppdrag att översätta de här texterna. Och bland annat så kom den här texten som kallas Hermes Trismegistos vishetslära. Och då fick man för sig felaktigt att den här var så urgammal så den kom ända ifrån samma tid när Moses levde.
Mm. Men det var inte så.
Nej, det har ju visat sig att den var skriven ungefär vid där man räknar Jesu födelse, ungefär den perioden. Mm. Man tänkte, och så att det här kan du också se i New Age, att ju längre bort ifrån, ända bort i Egypten och ju längre bort i tiden, desto mer ursprunglig källa till vishet har man gärna tänkt sig att det finns. Mm.
Att det blir en större tyngd i det. Är det så?
Ja,
så,
och spännande och lite hemligt och lite bortglömt. Mm. Och du vet, en gång i slutet av 80-talet så kom jag till Siena i Toscana tillsammans med min familj då. Och då vill jag ju absolut se den här katedralen. Och den är så otroligt vacker. Jag hade bara liksom sett bilder av dem med de här konstiga färgade svarta och vita marmorpelarna och pampigt. Och jag kom och vi gick in vid, i den högraste, det är tre portar när man kan gå in där, och jag gick in i den högraste. Och så tittade jag lite till vänster på golvet och då får jag se Hermes Trismegisto. Jag menar, den här var gjord, de här mosaiken av marmor, den var gjord på 1400-talet. Mm. Men Hermes Trismegisto, han gällde ju för att vara en hednisk.
Ingen katolsk.
Nej, verkligen inte. Han skulle vara...
Ja. Ja, och det, ja, men, ja, man ser hur det integreras alltihopa. Ja.
Och i den texten av Hermes så finns ju också den här så kallade tabula smaragdina. Alltså en tavla, en stentavla av ädelstenen smaragd. Så det är en grön tavla. Och det där är när sentensen finns. Den är ganska lång, den texten. Men liksom, den går ut på det här. Att det som sker ovanför oss, det sker också här på jorden. Och då finns den här gesten. Man ser den här gestalten i olika sammanhang. Okulta sammanhang, manliga ordnar och så vidare. Så är det en gestalt som står och pekar med ena handen uppåt. Mm. Och med den andra handen neråt. Mm. Och det är liksom tecknet på det här hermetismen som det kallas. Mm.
Men det är ju intressant, för det är också, finns ju också i kristendomen det här.
Berätta.
Det som är ovan är också här nere. Jag tänker på tabernaklet som fanns på jorden. Skulle ha sina, det hade sin motsvarighet i det himmelska tabernaklet, att det skulle liksom liknas. Och det finns ju igen i flera. Just att det himmelska och det jordiska.
Ja.
Att det jordiska bara är en spegling av vad egentligen är det himmelska, det äkta, liksom, det första, det viktiga, det rena och så vidare. Och så ska man sträva efter det. Och det är väl något liknande. Liksom. Ja. Mm.
Och i det här fallet så brukar man säga att det här ligger till grund för det som kallades alkemi. Mm. Att man också gav inte bara planeterna namn efter gudar, utan man gav också metaller och ämnen som man sen blandade för att skapa. Ibland var det devisesten man ville försöka få fram. Ibland ville man göra guld av mera liksom oädla ämnen. Mm. Och det här att man experimenterade med någonting. Så att man talade om Merkurius. Ja, men då var ju det den lilla planeten närmast solen i vårt solsystem. Men det var också kvicksilver. Och på det här sättet så har planeterna, jordiska ämnen, experiment med det, kontakt med det andliga, det himmelska och försök att skapa någonting på konstgjord väg här, blandats ihop i okkultismen.
Mm. En salig blandning kan man säga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men jag tänker, när vi pratar om allt det här med okkultism och spiritism och Halloween då, eftersom det är där vi på något sätt började. Mm. Och man tänker på mörkret och det här med att gränsen mellan död och liv. Och då är det ju mycket ändå det här, ska man säga, det som man ändå kallar för det onda. Med demoner, med djävulen, med döden och på något sätt det här som är som vi inte vet så mycket om. Men som vi gärna vill liksom röra sig mot, för det är spännande. Det är, just för att vi inte vet så mycket om det. Det är lagt i mörker i många stycken. Och då tänker jag på hur farligt, eller hur man ska säga, är det att röra sig och dras mot de här? För det gör man ju även inom de stora religionerna, dras liksom i gränslandet ibland. Mm. Och dra in för mycket sånt som gör att det blir inte sunt och inte kan bli otäckt och skrämmande. Vi har pratat mycket om det med helvetet och när det gäller kristendom, att man kan skrämmas med det och så vidare. Och...
Nej, men ondskan är ju, nu är det krig mellan Ryssland och i Ukraina. Det är ju ett lidande som, så att ondskan finns som en möjlighet inom oss människor.
Mm.
Och jag tänker att i alla de här andliga rörelserna så har man, så finns det liksom två riktningar. Det ena är att ja, men om jag kan ta makt över sådana mörka krafter, inte bara det goda, välvilliga, utan jag kan även liksom vid behov behöva det mörka, ondskan, för att bekämpa någonting som är mer ont och hotar oss.
Just det.
Om man å ena sidan känner att jag vill pröva de mörka krafterna också. Jag vill, som Jung till exempel sa, jag vill inte bara bli som min pappa, en farrer, en pastor i kristen bemärkelse, utan jag vill ha kontakt med de här andra sidorna, de här mörka krafterna. Men, och han trodde sig då ha en större helhet i det. Medan å andra sidan kan jag beveka och besvärja det mörka och hålla sjukdomar, olyckor, för tidig död borta ifrån det här. Kan jag skydda mig ifrån det? Hur kan jag göra det? Så att det mörka och det skrämmande och det som skadar oss, den verkligheten har ju alltid funnits i vår närhet.
Men man vill på något sätt besvärja det mörka för att kunna skydda sig från det mörka. Kan man säga så?
Ja, det kan man säga. Man kan säga så här. Den här Olof Hammar, han har en bra bild, tycker jag, av att från, om vi går till kristendomen, så var det liksom en etablerad religion, kanske om vi tar från medeltiden och framöver, fram till kanske franska revolutionen, då kom idén om att man kunde ha ett helt sekulärt samhälle. Och sen har de här två livsstilarna eller sättet att förhålla sig, en världsbild, varit den religiösa eller den sekulära. Och då kan man säga att okkultismen, det är som en tredje mellanform, men där man väldigt mycket, precis som i New Age, har varit sökare inom sig själv, gått på sin egen känsla och haft den här idén att jag kanske kan kontakta änglarna, det gudomliga, det goda, men jag kanske också kan göra vad som brukar kallas en nekia. Vet du vad en nekia är?
Nej.
Det betyder ett nedstigande till underjorden. Mm. Och i litteraturen så finns ju det där beskrivet gång efter annan. Jung kallade ju sig, för han påstod att kalla sin den här nedstigande livskrisen som han hamnade i runt 1911-1912, och den pågick några år, anser han, när han skrev den här, målade bilderna till den här röda boken som nu har kommit ut. Men nekia är också någonting som, när du var inne på att man i kristendomen säger att Jesus nedsteg innan i dödsriket. Men Odysseus, du vet, i Odysseen, om du går till bok 11, så ser du att han offrar, han gör ett blodsoffer och sen går han ner och öppnar till Hades.
Mm.
Träffar bland annat hjälten, återser hjälten Achilles som dog i det här trojanska kriget.
Mm.
Och man kan också säga att Orfeus, när han bevekar dödsguden och den här Cerberus, den här trehövdade monsterhunden som vaktar ingången till Hades, till att han kan få komma ner och återse Eurydike. Han kunde ha fått med henne upp i livet igen, men
han vände sig om.
Det var villkor, han fick inte göra det.
Nej.
Se sig över axeln, och då gjorde han just det. Så jag har ju tänkt att han kanske inte ville.
Nej, just det. Han kanske ofrivilligt liksom.
Han kanske gjorde det fritt. Men Dantes Divina Komedia brukar man också säga. Det är när Dante nedstiger tillsammans med, han är ju poet Och då har han Vergilius, den här klassiska diktaren, som ledsagar honom ner i underjorden. Och det är ju så att den boken om helvetet, den är ju mycket mer berömd. Och någorlunda berömd är väl Skärselden kanske. Men när vi ska prata om Sven Stolpe och hans hustru Karin, som jag har sagt att vi ska ta upp det utifrån vad en lyssnare föreslog oss. Då ska vi också prata om vem som Sven Stolpe refererar till. De två syndare nämligen, som hade begått äktenskapsbrott.
Ja, just det.
Som
jag ska får vi spara. Ja. Men du, jag tänker så här. Det är okult. Det betyder det fördolda. Eller hur? Och då tänker jag återigen, jag knyter tillbaka till Halloween igen nu då. Och så tänker jag på att under Halloween då klär man ut sig, man sätter en mask på ansiktet, och det är lite så här, det är på något sätt lite skönt att gömma sig bakom en mask. Man behöver inte riktigt stå för det man gör, man syns inte, det är ingen som vet vem jag är. Det är lite lättare att, på gott och ont, det kan ju vara skönt att få liksom, för den som är lite blyg och våga. Men det kan ju också vara ett sätt för att dölja någonting som man gör som inte är så bra. Jag tänker på, du och jag pratade om det här, eller du pratade om det med kriget förut i Ukraina. Och man ser på bilder hur soldaterna har liksom masker för ansiktet, för att visa bara kanske ögonspringorna och så vidare. Och det är klart, det är ju lättare på något sätt att bara göra saker när man är en i mängden än att stå för här är jag.
Man är instrument bara, eller verktyg för en överordnad makt. Och är inte längre. Och då stänger man av också sin medkänsla, sin empati med, i det här fallet, motståndaren. Men också med motståndarens kvinnor och barn. Så att det sker otäcka saker. Men masken är ju också, om man går tillbaka till de här gamla grekerna, så på våren när de firade Dionysos återkomst, så var masken, man liksom som en stor käpp. Man hade de här tyrsusstavarna som de skramlade med, men de hade också en stor käpp där de hade en jättelik mask av guden som de stötte. Så man liksom identifierade sig med den här maskerade, och de kanske var utklädda, ja men, jag jämför mig gärna med Pride-paraden och så. Och det är likadant när våra barn tycker om att vara påskkärringar på skärtorsdagen. Eller nu då, Halloween.
Ja. Eller det dödas dag i Mexiko där man också klär ut sig och så vidare. Och det finns ju någonting som är festligt med att klä ut sig. Och att vara någonting som man annars inte är, tänker jag. Att att det finns något lockande i det.
Och du tänker på, om vi tänker på Kubricks, den här filmen som jag har ägnat mycket tid åt faktiskt, Eyes Wide Shut, så ser du de här maskeradtillställningarna i de här slutna överklassmiljön, som många menar att han hade kopierat ifrån, att det kan förekomma sånt här, där man just under masken gör saker som man inte skulle göra.
Nej, och man får inte avslöja vem man är, och ingen annan får avslöja den andra heller. Nej. För att man ska kunna vara just anonym. Och på de där, enligt då Kubricks film i alla fall, så försiggick det sexuella handlingar till höger och vänster på de här festerna, men man fick inte visa sitt ansikte.
Och då tänker jag också att Olaf Hammar, han säger någonting som jag tycker är intressant, att om vi utgår från okkultismen, så menar han att den kan liksom ta två olika vägar. Den ena är en väg som, alltså min generation, vi upplevde ju flower power, hippiekulturen, och där Jung ofta firades som någon slags ikon i det tänkesättet, som vill jag vara påverkad av. Där man liksom hade höga ideal och make love not war, alltså att man tänkte sig en samhällsutopi, men det var också väldigt flummigt, antiintellektuellt, ovetenskapligt, men någorlunda väl syftande. Men den andra delen, som han då menar tar form till exempel i teosofin, som grundades av den här Madame Blavatsky, som vi återkommer till, Ja, men hon skrev ju om den här rasbiologin och de här olika raserna som hade olika högt utvecklingsstadium i någon slags låtsas evolution.
Mm.
Och hur det sen knöts an till germanska myter och hur man sen gjorde politik av det så att det blev nazism.
Ja, just det.
Och man kan även se att en del av det här tänkesättet går igen i Alexander Dugin, som han brukar kallas för Putins filosof.
Det har vi varit inne på också och pratat om.
Mm. Ja, i den här idén om att att Ryssland har något särskilt, en särskild kallelse i världen, och där man tänker sig att det är det euroasiatiska, alltså att ett land som sträcker sig från väst till öst. Och att I the Great Game, som det hette från 1700-talet, så stod då först England och senare USA för de här stora sjöfolken som hade flotta som behärskade världshaven. Men Ryssland är den här stora landmassan som är större än andra kontinenter.
Som går från öst till väst. Ja, men precis. Ja,
och idén om det här att det finns en okult andlig som man tror att Putin ibland kanske har en sån grandios idé att han ska bidra till någon slags förverkligande av något.
Att det finns en sån, ett sånt syfte i grunden också.
Att det finns i alla fall som spelar med.
Jag tänker också på, vi har ju pratat om okkultism förut, och jag vet att du har pratat om att okkultism även inom kristendom, vilket ju har vi fått lite läsare, eller läsare och lyssnare som har reagerat på och så vidare. Men kan inte du förklara vad du menar med det? För att jag vet att du förklarar utifrån att just det fördolda, och att kan inte du återgå lite igen till det?
Jo, men när i det här fallet då den kristna religionen, eller för den delen den judiska, eller för den delen den muslimska, när
de stora religionerna,
när skriftens religioner blir sekteristiska, så börjar de gå in i det här som är hemligt och som andra påstås inte riktigt förstå. Och då, jag gillar ju den här definitionen av sekter, att man har idén att man är utvald, att man vet någonting, man har förstått någonting, man har hittat den rätta enda vägen som andra inte känner till. Och därigenom så har man hamnat i ett spänt eller motsatt förhållande till det omgivande samhället. Därför att man behåller de här hemligheterna, och så säger man sinsemellan då att omvärlden liksom, det är ingen idé att vi pratar om de här sakerna, för de är inte mogna att förstå ännu. Och i okkultismen så anser man sig ju ha då kunskap om de här hemligheterna. I islam så är det till exempel både wahhabismen, men också i sufismen, så har man de här som kallas då mystik, att man tror sig ha någon unik förmåga att kontakta Gud. Och i Kabbalah, i den judiska traditionen, så har man också det här med talmystik och läsa Bibeln på ett annat sätt, där bokstäver och siffror kan översättas i varandra, så det blir ett annat budskap än vanligt folk förstår när man läser texten. Och i kristendomen kallas ju det då gnosticism, som till exempel Jung står för, där han menar att nej, men det är väl bra med den här vanliga läran, som då hans pappa och hans morbröder var ju teologer och präster, att det var bra för vanligt, men själv hade han ju redan som barn en direkt kontakt med Gud, och Gud straffade inte honom för saker och ting som anses syndigt. Så för den rena är allting rent. Det är liksom en kod nästan för att förstå det här gnostiska tänkesättet. Men då måste man ju hålla det hemligt, därför andra kommer ju tycka att det här är ju inte rätt och rent. Men för oss är det det. Och när en grupp, en religiös grupp, börjar säga att man förstår vad inte bara Gud vill, utan också vad djävulen vill, och börjar definiera djävulen, då drar jag öronen åt mig. Då reagerar jag starkt.
Ja, men jag tänker så, jag tycker det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går. Om man nu pratar om Knutby utifrån att jag kommer från det sammanhanget, så är det inte så svårt De flesta ser ju att det blir drogsnett och att det blir tokigt. Och allt det där du har sagt nu kan vi ju verkligen skriva under på att det var hemlighetsmakerier och utvalt och alltihopa. Så det är inte svårt att avslöja det idag i efterhand.
Nej.
Men om vi ser på andra, vi har ju pratat om frireligiösa sammanhang till exempel.
Mm.
För att ta det som är närmast, ja, för min del då.
Mm.
Så är det inte lika lätt att se alla gånger vad som är vad. För att det kan vara så... Ja, men det kan vara så nära varandra.
Mm.
För jag tycker till exempel att det... jag menar, du pratar om att man tror sig vara utvald. Och det är ju på något sätt definitionen av att vara kristen. Är ju att man tror att man är utvald att tillhöra Gud. Så det är ju alltså grunden.
Frälst,
ja, ja. Precis. Och att man då har en kontakt med gudomen och så vidare. Som gör att, och det vill man ge till alla andra. Och man tror att man då har funnit det rätta och så vidare.
Mm.
Men när man börjar... Jag tycker att det blir lite läskigt när man börjar dra in, ja, du var inne på det med djävulen och att man skulle vara mer beskyddad eller mer utsatt eller de här bitarna.
Mm.
Och definiera sig själv som utvald på ett sätt som blir, att det blir ett konsekvenstänk i det dagliga livet mycket mer. Får jag bara ge ett exempel, ja, för att höra vad du tänker om det?
Ja, intressant.
Mm. Ska vi se om jag kan plocka fram det här. För det här var från en artikel i Dagen i början av september, 4 september.
Den kristna tidningen Dagen.
Ja, den kristna tidningen Dagen.
Mm.
Och då, det är nämligen så att, jag tror att det var just där i slutet av augusti någonstans där, så var ju deras huvudpastor i Livets Ord var med om en MC-olycka. Jätteotäckt och obehagligt och sorgligt på alla sätt. En ganska allvarlig sådan.
Mm.
Och då skrevs det mycket om det. Men då var det en sak som jag reagerade på som jag tyckte var så här, det här, för det var mycket fint skrivet om att vi ber för honom och vi alla liksom olika kristna, de kom från olika samfundshåll och liksom, ja, uttryckte sin sorg över det här och att man ville stötta och vara med, och det är ju bra.
Mm.
Men då sa Joakim Lundqvist, som har varit tidigare pastor på Livets Ord, han bor nu mer i USA och flög hem, och så uttalade han sig så här, ett citat här då från vad han har sagt. Så får bara höra vad du tänker om det. Också församlingens tidigare huvudpastor Joakim Lundqvist, som flög till Sverige från USA när beskedet om hur olyckan kom, betonade den andliga dimensionen av det inträffade. Den här församlingen har ju blivit attackerad ända sedan dess början. Och man undrar, har inte djävulen fått nog vid det här laget, sa han. Men jag är hellre med i en församling som är så farlig för djävulen att han fortsätter att slå och slå och slå, än jag är med i en församling som är så ofarlig att den inte behöver bli attackerad överhuvudtaget. Och jag vet inte, jag tycker att det är ett ganska obehagligt uttalande utifrån att man gör alltså en olycka till någonting som har med djävulen att göra, och man har med Gud att göra och sin utvaldhet att göra. Och alltså då, om man ska tolka det väldigt ordentligt, så är det så att den församling som inte har olyckor och död och olika saker, de går inte med Gud, men de som har mycket motstånd och död och obehagliga olyckor och så vidare, de har med Gud att göra. Vad tänker du?
Jag reagerar ju direkt med att han definierar djävulen som ett väsen som han känner till på samma sätt som han känner till vad han kallar Gud.
Mm.
Och när det gäller djävulen, jag tänker så här, det som är rätt och det som är gott och det som är empati och det som är rättvisa människor emellan, det kan vi alla enas om. Men det som är ont i oss, det kan vara otroligt olika saker. Det kan vara att en unge inte kan låta bli att mobba, och någon som är, men då är man på barnets nivå. Men det är ju inte samma sak när man har en person som begår sexuella övergrepp mot barn till exempel, eller någon som har avsiktligt planerat mord, eller då. Alltså, det onda kan ha tusentals olika uttryck, och där måste varje människa ta ansvar för sin nivå och sitt. Men börjar man göra en personifierad djävul, då har man ju gjort djävulen till en gudom, som i det här fallet den här pastorn anser sig förstå sig på och veta vad djävulen har för den här djävulskraften. har för synsätt. Jag var själv med om en bilolycka slår mig. Jag har en sned näsa sedan dess. Pappa krockade med en bil på en landsväg. Och jag fick inte mitt näsben reponerat. Ja, men skulle vi, det var ju en olycka. Det händer olyckor. Jag menar, man blir avkastad av en häst. Är det en attack som skrämmer min häst? Eller är jag beskyddad av Gud för att jag inte har ramlat av min häst? Alltså det där blir ju... Ja, det där är för mig en form av okkultism. Där han påstår sig känna till vad mörka, för oss andra obekanta makter driver för ett spel. Mm. Och det är ganska obehagligt tycker jag också att han menar att hans egen trosfrände inte drabbas av en olycka utan är attackerad av en metafysisk ond kraft.
Mm. Ja, och jag reagerar nog också utifrån att jag känner igen det från just Knutby.
Du gör det.
Min egen tid där. Ja, men, och just det här med att man är utvald. Och är man utvald som vi då trodde just med Kristi brud på något sätt, det var ju jättestort, då var ju det tvunget att finnas ett motstånd. Så jag kommer ihåg att när Helge avslöjades som den han var och hela modet och det här, då var ju Åsa nästan så här, det var ju det här vi liksom nästan, det här bekräftar ju att jag alltid undrat varför vi inte fick mer motstånd, men nu visade det sig liksom. Så det blir också en bekräftelse på att man då gjorde det som var rätt, att det hände sådana otäcka saker. Och det är ju väldigt, väldigt obehaglig, vad ska man säga, syn på tron och på livet, att gå omkring så.
Ja, men det är verkligen gnostiskt också, därför att framgången var ju också tecken på att man var utvald, och sen så var motgångarna också tecken på att man var utvald. Så man bestämmer liksom, skiftar hela tiden, så är man själv en liten domare över tillvaro för människor.
Ja, och det kan ju också gå dåligt därför att du har syndat och fel. Så, och när är vad? Det är också frågan.
Mm. Ja.
Ja.
Så det där...
Ja, jag skrattar, men det är verkligen inte att skratta åt. Jag ville bara ta upp det i det här sammanhanget, för jag tycker att det påminner ändå om okkultism i någon mån, verkligen, utifrån att man talar om det.
Verkligen.
Som något som ligger i mörker i alla fall. Och som är obestämbart, men som ändå finns där och som man förhåller sig till. Liksom.
Och det är precis detta som många nu vuxna har beskrivit som så skrämmande när man växte upp.
Mm.
Att man i de här livsord och liknande församlingar blev skrämd för dessa osynliga, illvilliga makter som man kunde råka ut för.
Mm. Ja, men precis. Och jag kan tycka att med tanke på allt man har pratat om så är det lite oroande att det här är ett nyligt uttalande, tänker jag, från en huvudledare.
Häpnadsväckande till och med.
Mm. Ja, du Rigmor. Idag har vi pratat om okkultism, spiritism, det mörka och så vidare. Ska vi stanna där idag och fortsätta nästa vecka, vad säger vi?
Ja, det gör vi. Kanske vi kan få återgå till några av våra lyssnares brev, för vi har flera som jag tycker ska vara så intressant att få prata om.
Absolut, det har vi. Och fortsätt gärna skriv till oss också. Vi kan inte svara på allt, men vi tar gärna upp era frågor och funderingar och om berättelser i den mån ni önskar i avsnitt och tar upp det för så att alla får höra och så. Och vi lär oss jättemycket av det också. Så skriv till sektpodden@gmail.com. Gå in på Instagram, gå in på Facebook. Lyssna och följ oss där. Tack så mycket för idag.
Tack.
Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.